Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då börjar jag i stort sett bara.
Hej och välkomna till Nörden är jag som är nörden Fabian Ronander.
Och det är jag som är Viktor Engberg.
Det här är podcasten samarbete med Acast där vi pratar nördämnen, nördkultur, slags bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor i saker han tycker om men inte vet så mycket om.
Och jag brukar i alla fall säga att det här är en bra dag, vilket det är.
Ja,
men jag vill också bara säga så här, det är ju inte riktigt det vi ska göra idag.
Nej, det här är ett helt annat avsnitt. Så är du den första nu som säger, åh vad är nörden jag för någonting? Jag kollar in. Hej, tack att du är här. Vi uppskattar din närvaro. Men det här kanske inte är avsnittet för dig riktigt.
Eller?
Det kan vara. Om du är ett jättestort fan av Bamse och Dunderklockan, då har du kommit precis rätt. Men är det bara ditt spontana första Noipod-avsnitt, gå tillbaka några avsnitt och liksom catch up bara. Så förstår du vad vi gör här. Men för er som verkligen bara är här för att lyssna på det här och inte vet kontexten, så ja, det här är Nörden och jag där vi pratar nörden och nördkultur. Men det här är ett väldigt speciellt avsnitt för att jag, Fabian Nordlander, för några år sedan skrev en långfilm. Den här långfilmen blev en biofilm som gick upp på bio. Och sen, nu ligger den på SVT Play. Hej framtiden!
Ja just det, den ligger bara kvar i 2 veckor också. Så att, hej framtiden verkligen.
Exakt. Men den kommer ju för evigt ligga i streamingsfären på, jag antar, på YouTube kan man hyra film. Man kan hyra film på Viaplay, va? Man kan hyra film på SF Anytime. Den kommer finnas överallt. Den finns på DVD och Blu-ray. Jag tvekar på att någon kommer köpa dem. Men det finns. Så att ni har alla alternativ om ni missar den här luckan att faktiskt se den här filmen och följa med oss. För det vi ska göra idag är en DVD-kommentar. En inofficiell DVD-kommentar ska vi tillägga. SF har, och Nordisk Film har, ligger inte bakom det här. De har inte koll på att vi gör det här. De har inte stöttat oss. Det här är bara en kul grej för oss två sorkar som poddar. Och det är för vår och er skull helt enkelt.
Exakt, för att ni som har varit med ett tag, ni har ju hört från de första liksom skärvande stegen, så heter det inte. Men de första stegen, för det är ju 4,5 år sedan Fabian började prata om att han hade ett projekt som han inte riktigt kunde prata om än. Och sen så har det mynnat ut i att vi skriver, eller att Fabian skriver Bamse och att vi pratar om det. Och sen så hade vi premiär och nu har vi egentligen möjlighet att visa den. Eller varför säger vi? Jag har ju ingenting med det här att göra. Men jag kan sitta bredvid i alla fall.
Jo, men du har ju massor att göra. Du var ju med den dagen jag fick samt. Du var i rummet, eller du var i min dusch. Vi går inte in på detaljer. Men du var i min dusch när jag fick samtalet att jag fick Bamse giget.
Exakt.
Så du är ju faktiskt lite länkad till det här.
Ja, just det. Visserligen. Okej då.
Så, alltså så är det. Så att, ja. Så det här är bara mest, det är en del av vår serie, DVD-kommentarer som vi gör. Men vi gör som sagt, det här är den första där någon av oss har någonting med det här att göra. Jag vet inte om nästa kommer bli vinnare och förlorare och hippipora.
Ja,
men oj, det kanske är en bra idé. Okej, hör av er på #Noipod eller @Noipod på Instagram om ni tycker vi ska göra de DVD-kommentarerna.
Alltså det är Deep Cut som man ska fatta vad de menar med hans överhuvudtaget. Men det var ju för att ja, eftersom alla poddavsnitt är någons första poddavsnitt, så har ju då Fabian och jag cirkulerat en del i svensk film som den där bidragande faktorn i att okej, om du blundar, så om du blinkar så missar du. Men om du kollar bakom Micke Nyqvist vänstra axel där. Ja, precis. Det där är en klädhängare. Det där bredvid, det kan vara jag, tror jag. På den nivån.
Precis. Det är där våra karriärer startar. Men idag...
Och slutar.
Men idag har vi någonting lite mer än så. Så att vi kommer köra DVD-kommentarer här. Ni kan alltså rada upp filmen. När vi säger tryck på play så trycker ni på play och så ser ni filmen med oss. Och så får ni höra lite behind the scenes, lite tankar, lite populärkulturella referenser och allt annat. Och ja, det är väl det vi kommer göra här idag.
Jag skulle vilja ändå att vi börjar på ett annat kort.
Jaha.
Jag skulle vilja att vi börjar helt enkelt tanken från början. Fabian, vad hände i första mötet?
Oj. Alltså allra först när jag hade fått gigget eller vad som ledde till gigget.
Ja, du, gör vad du vill.
Fint att du bryr dig, Victor. Nej, men hur det här kom till mig. Vi har gjort en hel podd också för er som missat, där jag går igenom hela processen kring Bamse Dunderklockan, som jag tror heter Hur man skriver en film.
Exakt.
Så den finns i katalogen om ni verkligen vill höra deep cuts på behind the scenes. Men bara för att dra igenom snabbt the origin story. Så att jag var på SF som främst som en slags läsare, alltså manusläsare, bokläsare och lite så här pseudodramaturg när det kom till adapterat material. Och de jag oftast kommunicerade med, de liksom namnen cirkulerade lite sådär, det var lite från och till vem det var jag pratade med. Och när jag fick en ny bok att gå igenom så sa de såhär, här är boken och din kontaktperson är den här personen, Thomas Tivemark. Jag tänkte inte på det namnet då, det skulle ha liksom flaggat för någonting, men det gjorde inte. Och vad jag gjorde varje gång det var en ny person, delvis för att det är en trevlig gest, men också för att smöra in sig själv, så mejlade jag alltid den personen och sa, hej, mitt namn är Fabian, jag kommer vara läsaren här, men om du vill veta vem jag är så tar jag jättegärna en kaffe på kontoret. Och det gjorde den här Thomas jättegärna, och vi träffades. Och det är då det slår mig, det här är Thomas Tivemark, det här är snubben som typ
Ligger bakom allt.
Vår barndom främst. Alltså vi snackar Bert, framförallt sista oskulden. Svensson, Cleo. Alltså han har haft sitt finger i många svenska guldgrejer. Och han startade framförallt bolaget Tre Vänner, som då var del av SF. Så då bara föll allting på plats. Oj shit, det här är en av Tre Vännerna. Shit. Och han var jättetrevlig, vi kom väldigt bra överens och jag fick mer och mer uppdrag av honom att läsa saker och sånt där, och till slut fick jag börja pitcha för honom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och pitchar exakt all tv-seriefilmer och sånt där. För det var precis när streamingtiden kickade igång. Så alla streaminggrejer behövde bara pitchar. Så jag var lite deras pitchman. Och en vacker dag så bara slängde han liksom ett papper framför mig och sa så att vi håller på att jobba på den tredje Bamse-filmen. Jag skrev den första, inte den andra, men jag kommer nog skriva den tredje här. Det här är vår story. Det vore kul om du bara gav oss dina tankar kring det. Och jag blev ju superärad. Bara det hade räckt för mig att bara få liksom lägga min åsikt på det. Så jag sa, fan vad kul, det här låter skitna. Så jag tog hem det. mötte upp Viktor. Vi skulle spela in podd och men vi skulle också träna, för vi är stora starka män. Så
är det andra eller tredje gången totalt vi har tränat? Det... Då. Jag tror att det var ju sista gången vi gjorde det.
Ja, jag tror att vi gjorde det typ andra.
Två eller tre gånger ihop.
Ja, precis. För det finns ett utgivning här som såna. Skitsamma. Så vi gör det, och medan vi liksom är på väg till det här träningsstället så liksom bara håller vi på och spekulerar hejvilt kring att så här, fan vad kul det vore om man fick skriva här. Nu ska man verkligen försöka sälja in sig själv och sånt där. Och vi skojar lite kring det. Och sen när vi är klara och vi kommer hem och Viktor går för att duscha, som vi har tränat, så får jag ett samtal från Thomas som säger så här: du förresten, skulle du bara vilja skriva den här istället? Och jag skriker som en liten flicka inombords, men säger det, ja tack, i telefonen. Och sen skriker jag igen, och jag vet inte vad Viktor trodde, men det var det som hände. Och då fick jag skriva den tillsammans med Thomas, och det var en av de bästa upplevelserna jag har haft, och jag är så tacksam. Och om det är någon från SF som lyssnar, om det är producenterna eller Thomas, jag tror inte det, men jag vill bara ännu en gång tacka så jättemycket för detta tillfälle. Och jag är...
Borde vi inte bara lägga in något som heter SF Studios?
SF Studios, yes. SF Bio finns inte längre. Nu heter det för Filmstaden. Men det vet ni i framtiden redan. Hej framtiden. Men för mig är det så här. Jag fick skriva en lång film. För mig är det så här. Absolut, min ambition är att få fortsätta göra det. Och fortsätta jobba inom media och film. Men jag har liksom gjort någonting som har en poster som jag har hemma med mitt namn på. Jag har en DVD och en Blu-ray med mitt namn på. Jag är på något sätt, I'm done. Jag är klar. Om det inte blir mer än det här så kommer jag dö en lycklig man. Och det är på något sätt jag är väldigt nöjd med. För jag hade som mål, det här sa jag i det avsnittet också, att som Orson Welles gjorde Citizen Kane när han var 25, så skulle jag också ha gjort en långfilm när jag var 25. Och två veckor innan min 26-årsdag så fick jag det här gigget. Så att jag är liksom, follow your dreams, kids.
Ja, det är bra.
Så är bra. Men innan vi gör det allt för långrandigt, ska vi köra igång helt enkelt?
Jag tycker det. Så, och för er då som har filmen framför er, den finns ju nu i Hej framtiden i två veckor till på SVT Play. Så gå in på SVT Play, sök Bamse Dunderklockan och ta fram den och tryck på play när vi säger till. Om inte annat, hyr den eller köp den eller whatever, och var beredd på play-knappen.
Exakt, kunde inte ha sagt det bättre själv. Men ska vi köra igång då?
Jag tror det.
Okej, så... Vi skippar den, vi får också tillägga, jag och Viktor är på länk på grund av corona. Situationen, alltså ingen har corona. Så att ni vet. Så att jag kommer gå på Viktors nedräkning här. Så på inga konstiga Star Wars-nedräkningar nu. Utan nu kör vi på tre, på T1 på tre, så kommer jag trycka på play.
Okej, låt gå för den här gången då.
Mm.
Så. Ett. Två. Tre.
Och vi rullar. SF Studios loggen.
Mm-hmm.
Och här, alltså, här höll jag på att skita på mig i biosalen. När man hör de här ljuden, djungeljuden och så. Som är draken. As coolt. Jag blev riktigt satanstaggad. Och ni som inte såg den här på bio, fan vad synd. För det här var en riktigt bra, tycker jag, biofilm. Som verkligen funkade.
Och här är lite Skull Island-känsla.
Ja, precis. Så det här är då Klippön. Och här var en av de första grejerna jag pitchade. Och det var just att jag ville att vi skulle ha en inledningsscen. De tidiga Bamse-filmerna, och det är inget fel på dem så. Men jag ville bara att den här skulle vara annorlunda. Var ju att man öppnar på kullarna, den fina lilla staden där de bor. Och storyn startar direkt. Men här ville jag liksom öppna med någonting som skulle fånga uppmärksamheten. Och lite klassisk Hollywood.
Ja, och en cold opening här där vi ser Bamses farfar Hilmer ute och utforskar den här ön och blir attackerad av apor.
Ja, precis. Bland annat. Och jag tror det också är Peter Haber som gör rösten för farfan.
Det låter som det.
Det låter som det. Han i alla fall gör till sin röst lite. Jag tycker den funkar riktigt bra. Och jag är, alltså, all eloge till vår kära regissör Christian som gjorde sånt ofantligt jävla bra jobb med animation och formsättning. Och vi kommer komma in på hur jävla mycket. Alltså, manuset är, visst, det finns där, men det är främst animatörerna och regissörerna som gör liksom det stora jobbet i de här grejerna.
Och också, och här har vi draken.
Precis. Och musiken måste vi också lägga en liten litet plus för här. Otroligt bra soundtrack. Finns på Spotify. Jag kommer komma in på en liten story kring det. Och nu är vi då i kullarna här. Där det var faktiskt specifikt i manuset att fåglarna flyttar tillbaka. Och det, varför vi valde att det skulle vara... Det fanns flera anledningar varför vi gjorde det till just vår. Men det var också en av mina partier. Jag ville att det skulle vara snö, för jag ville att filmen skulle se annorlunda ut. För jag tänkte så här, det blir bra för postern. Nu har inte postern någon snö i sig. Men i alla fall, filmen ser lite annorlunda ut.
Och vi ser här nu, vi introducerar så Lille Skutt som inte ut och åker farliga skidor utan bygger en snögubbe istället.
Precis, vilket kändes väldigt skutt. Och här har vi en, sätter vi två planteringar. En som jag kom på, en som jag inte kom på. Vi kommer komma in på dem. Och
okej, men ge mig planteringen ändå. Okay, säg vad som händer så att vi åtminstone hör.
Så här har vi då pinnen som han då leker med Lurvas med. Och den kommer ju komma tillbaka på Klippön med draken. Nu, där följer jag dock inte The Rule of Three, så jag skulle haft en till plantering med pinnen. Men filmen är bara en timme, så vi hade nog bara plats för två. Jag tycker lite extra kul att det är Lurvas som kör kälken.
Ja, det är kul. För nu är Bamse inne i matchen också.
Nu har vi introducerat Bamse. Han har på sig handskar och halsduk. Vilket, alltså, jag tänker ju bara, liksom, du vet, när Batman hade en ny dräkt på sig i en film eller något sånt där. Det var lite det man ville liksom fånga på något vis. Att så här, saker bara ser lite annorlunda ut. Det är inte exakt samma sak som vi har sett förut.
Snö-Batman eller undervatten-Batman och allting sånt där, eller hur?
Precis, exakt.
Och han tar ju sin dotter här, Nallmaja, till det här trädet här nu.
Gammelträdet i Vitsippeskogen. Precis. Och det är nog, det var alltså den storyn som jag presenterades med först, när jag och Thomas först pratade. Den var ganska annorlunda från den vi sen valde att göra. Men det som typ alltid var kvar var just trädet. Och för honom var det väldigt viktigt med naturtemat. Det var ett tema som han verkligen lobbade för, just att värna om naturen och allt sånt där. Och det där spelar trädet en väldigt stor roll. För tidigare hade vi en story kring, jag ska inte berätta allt för mycket, men det var en helt annan story, och den cirkulerade kring Krösus. Men vi valde sen att tänka om, både för att Krösus var skurk i tvåan, men också jag tycker Krösus, alltså det här är en personlig grej då, så att jag tycker Krösus är en ganska tråkig skurk. För att hans enda motivation är egentligen pengar och girighet. Och Bamse bara råkar vara i vägen ibland. Det finns inget personligt där. Och därav valde vi skurken som vi snart kommer introduceras till. Jag älskar designen på de här små djuren. Det är jättegulligt. Och jag har några av de designerna hemma som fortfarande väntar på att ramas in.
Här kommer ju också vargkusinerna, eller de har introducerats tidigare, men hela den här diskussionen kring att det finns en skatt i gammelträdet som Bamse berättar här, det hör ju vargkusinerna och är nu beredda att göra någonting med det, helt enkelt.
Precis, det här är också en intressant grej. Så de här två som vi följer nu, Bufflan och jag glömde bort vad den andra heter. Och det är ju lite det som är lite grejen. I vårt manus så var det inte just de här två, utan vi hade de klassiska vargkusinerna som är liksom de kända från Bamse-universumet. Som är de här liksom, ja, kusinerna. Men de är snubbar. Och de valde att göra om senare då till damer, vilket jag inte visste. Men vi kan komma in på det lite senare. För nu klipper vi här till den lilla fina staden där vi har alla invånare, och det är härlig julstämning. Det är bra, för det här var en julfilm som släpptes, och vi introduceras till Reinhard. Och det var en skurk vi valde att använda både liksom exalterat men också lite motvilligt, eftersom det var ju Magnus Härestam som hade gjort hans röst i den första filmen. Exakt. Men vid den här tiden så hade ju han tragiskt nog gått bort. Så att vi visste att han inte skulle göra rösten. Och det kändes lite weird att skriva den karaktären, för han gjorde ett så pass bra jobb på det. Men ibland så måste alltså karaktärerna och karaktäriseringen vinna. Och vi tyckte att han var en så pass bra passande skurk för de temana vi hade. Och framförallt just för att han har ett genuint agg mot Bamse och en bra antagonism mot Bamse. Jag tycker han är lite som Bamses Moriarty. för att han är den polära motsatsen på ett sätt. Och, men vi kunde även bygga in lite emotionella aspekter, och det gör vi här i Michelina-karaktären.
Mm-hmm.
Och det var en sak som jag tyckte var väldigt viktigt i... när jag pitchade, för att jag tyckte alltså Bamse är svår att skriva. Han är lite som Jesus eller Superman. Han har svårt att förändras. Nu har vi ett ark där han i alla fall gör en liten förändring, men vad jag främst ville lägga fokuset var på Reinar och på Lille Skutt, för där fanns det ändå utrymme för förändring och karaktärsutveckling. Och det tycker jag även när, alltså det här är en barnfilm, och inte nog med en barnfilm, det är för små barn. Men jag tycker ändå de är tillräckligt smarta för att snappa upp sånt. Och så oavsett genre, målgrupps förändring och dramaturgi är essential, för att det ligger någonting liksom nästan i generna som får oss att snappa upp det, uppskattar det mer än om det bara var en simple story. Här har vi också en plantering som jag tror verkligen inte de flesta snappar upp, men vi ser att Bamse kastar omkring barn där, och det ser vi hans fötter där var en dunderhonung, och vad det ska signalera lite är att han kanske inte utnyttjar situationen, men han lever verkligen på vad Bamse just nu, och kanske tar lite saker för givet att allting kommer vara som det är.
Han slösar dunderhonung på triviala saker helt enkelt.
Precis, och det ska man ju inte göra. Ja, så nu är vi här på natten där vi ser alla gå och lägga sig, och men det är ju någonting som gömmer sig i mörkret där vi farmor. Och här kan jag då bara komma in på det lite snabbt då, kring då vargkusinerna. Så det här är absolut inte en kritik, men det är snarare någonting som jag själv hade velat bidra med. För att jag skrev den här manuset kring vargkusinerna som då var snubbar, och vi hade, fan nu glömmer jag bort namnet på den större av dem. Han är inte riktigt fet, han är mer liksom stor och stark och korkad. Och det jag skrev in bara att han hela tiden var distraherad av mat. Inte som en fat-shaming-grej, utan snarare bara han är lite korkad då. Liksom, mat är roligare och intressantare, som det är för oss alla. Men sen då i animationsprocessen någonstans där, när jag var klar, så gjorde de om de här karaktärerna till två tjejer. Inte mot det alls. Men när de replikerna jag skrev översätts till den här då lite större... vargtjejen i form av bufflan, då blev det lite mer fat-shaming än vad jag hade hoppats, så det blev lite liten lost in translation grej där som jag gärna hade velat så här, fan, det hade jag velat så här piffa till, för jag hade inte riktigt gjort det så. Så om det är någon som tycker det är lite för mycket fat-shaming här, så jag är medveten och önskar att jag hade fått göra om det, men
nu bryter de sig in i alla fall.
Yes, och här skrev jag in massa referenser när vi väl kommer upp till vinden, för att det var ju också en grej jag ville bara kasta in just så här, men det finns ju sånt riktigt Bamse-universum och det har hänt väldigt mycket saker, så jag ville leka väldigt mycket med canon. Det var den första, det här har jag också berättat förut, men det var den första noten jag fick från Bamse-förlaget, för jag hade mycket så här referenser till den här draken i berget och köttbullarna och allt sånt där, och de sa så här, tack, men nej tack, vi gillar att se framåt. Och respekterar det som fan. För att då fattar jag att det är därför den här karaktären har funnits så länge. För att den här Bamseförlaget är så pass mån om att hela tiden titta framåt och göra nytt. Och inte hela tiden bara se tillbaka och leva på gamla meriter. Och fan, all lår och respekt för det. Men jag fick en sak här i alla fall som vi kommer se alldeles strax. Jag tror den verkligen flög folk förbi. Ni ser där i bakgrunden en matta som ligger. Kan du se det, Victor?
Jag ser mattan.
Yes.
Och jag vet ju varför. Alltså också att flytta på det dumma matta är ju... Det blir ju så här, den uppmärksammas.
Ja, precis. Så den fick man ändå in. Så det är ju den kända flygande mattan från det tidigare Bamse-äventyr. Jag hade gärna pillat in fler saker som man hade sett lite överallt. Som man hade bara kunnat pausa och se. Ja, där. Och det var också en sån här grej som... inte ångrar, det gör jag inte alls. Men från att jag fick giget, från att vi satt igång, det var liksom typ 2 dagar. Så att jag var så här fullt igång med att skriva manus. Så jag hade inte så mycket prep-tid. För det fanns inte riktigt tid, för det var en ganska tight deadline. Och så jag hann bara, jag gick, sprang till Comic 7, shoutout till Comic 7, köpte första volymen av de så här gamla Bams-serietidningarna. Och det var i stort sett allting jag hade att gå på, för jag hade inte tid att göra mer. Så jag hade jättegärna velat liksom ge mig in mer i Bams-världen, för jag är väldigt mån om att liksom försöka göra det så mycket man kan. Men det fanns inte så mycket möjlighet till. Det fanns jättemycket bra information i boken. Det fanns ett litet uppslagsverk på baksidan som förklarar mycket om Dunderklockan och allt sånt där. Och det är framförallt det jag tog mest från den och vad jag bestämde för, okej, men nu måste jag rulla. Det är den allra första Bams-storyn. Så det handlar om att Bamses fru, hon ligger hemma och ska föda deras barn. Och han är på väg hem i en snöstorm. Men det är massa människor som behöver hjälp. Så han prioriterar dem istället för sig själv att gå hem. Och sin fru då, med andra ord. Och det var det som sa, det finns faktiskt lite mörker i Bamse som är rätt intressant. Och just den här alltså troliga brist på egoism som han har kan vara väldigt intressant att leka med. Och då min Superman-hjärna kickar igång. Här var också en grej jag skrev in specifikt i manuset. Att Katten Jansson och husmusen kommer och släcker med brandmansmundering. Och det var så coolt sen när jag fick skickat till mig lite så här produktionsdesigner, designs och karaktärsdesign, så var den specifikt ritad. Så den har jag inramad, för det tycker jag var coolt. Så fan vad coolt att se någonting som var liksom från replik eller från liksom scenbeskrivning till illustration till full animering. Det var en jävligt ball grej. Och nu då så får vi avslöjat här att nu har alla dunderklockor brunnit upp. Finns inga kvar. Farmor kan inte göra mer dunderhonung. Så vad ska de göra då? Och här är ju också, han spelar mer på, somliga saker finns bara i naturen och de måste man vara rädd om, som Skalman säger. Tillbaka till det här naturtemat, att vi måste vara rädd om naturen, vi kan inte ta det för givet. Det är också ett väldigt centralt tema. Alltså, ta inte saker för givet, ligger väl där. Det var nog ingenting jag var medveten om, utan det var nog någonting som bara flög fram.
Nu har vi ju backstoryn här.
Det här gillar jag också, för det här är filmiskt för mig, och det var också väldigt medvetet om att vi teasar någonting i starten och sen så kommer vi tillbaka till det och vi får se liksom kontexten kring det. Och jag gillar att vi får se inledningen till att farfar kommer till ön, och sen har vi ju sett det vi såg i starten och vi kommer tillbaka till där vi lämnade. Och där har vi ju då draken som vi nu introduceras till på riktigt. Och det är väldigt kul, jag pratade med producenterna när de hade haft testvisningar av den här, och jag frågade hur det gick, och de sa det gick jättebra, men draken var för läskig för kidsen, de tyckte inte om det alls. Vad gjorde ni? Vi körde en till testvisning. Vi drog bara ner ljudet lite på draken. Och då, vi tog inte bort någonting. Och det funkar alldeles utmärkt. Så det är ganska kul om man bara kan göra såna små tweaks. Och hur det är. Men det är på bio blir det väldigt intensivt med höga ljud. Och det är något som barn reagerar på väldigt mycket.
Lägg ut.
Det är inte min grej faktiskt. Jag tror att antingen är Thomas eller regissören. Det är väldigt roligt för er som fattar.
En referens till Västtyska ambassaden och reporten Bo Holmström.
Just det. Finns ett helt Twitterkonto dedikerat till honom, va?
Exakt. Jag måste bara fråga dig. Har du koll på hur det fungerar med liksom sentient beings, eller vad man säger, i det här universumet? För fiskar dödar de ju här i vilt. Alltså, du har ju liksom döda fiskar med korsögon hängande där. För övrigt var det en väldigt stor strömming. Men vet, på torget. Men andra djur har ju små hattar och saker. Finns det liksom, är det liksom first among equals på ekorrar? Kan man äta ekorrar som inte har hattar? Eller
hur fungerar det? Det är en väldigt bra fråga, just det, för de här små djuren har ju faktiskt också kläder och de kan inte riktigt uttrycka sig. Så det är sant. Jag kommer ihåg när jag såg en, det finns en pingvinkaraktär i bakgrunden, och tänkte så här, det känns fel. Men ja, nej, jag vet inte, Victor. Jag antar att det är lite liksom, det är väl Disney-grejen också. Så vänta, Pluto en hund och Långben en hund, är Pluto slav då? Och ja, det är hela den diskussionen som...
Ja, men för att de grillade ju ändå en korv där till exempel. Vad innehöll den korven?
Det är en bra fråga, för det finns ju grisar.
Ja, exakt. Borgmästaren är väl en gris.
Borgmästaren är en utter.
Borgmästaren är en utter, just det.
Men någon av de där är grisar, absolut. Mm. Ja, det är intressant grej. Det kanske är människor. Människor de har i korven.
Ja, just det. Det här är ju postapokalyptiskt. Liksom. Människorna är förslavade, djuren har blivit
smarta. Ja, det här, precis. Det kommer bli nästa Bamsa-film. Rise of the Planet of the Apes. Du vet när det är så det gick till. Det är så alla... Det var ett virus. Här ser vi då.
Nu går vi in på filmiska igen då.
Nu har vi Rule of Three. Vi har bara 3D underhållningsburkar. Och vi klipper till Reinald som sitter i sin håla här. Jag älskar såna här grejer. Såna här designs som man gör med svärd på väggen och böcker och lite skatt som ligger på sidan. Här var det ju väldigt, det här var nog den svåraste grejen att göra, att komma på den här planen. För att vi ville liksom gifta tre saker. Delvis var det trädet. Okej, vi kommer tillbaka till det, för det här måste vi ju faktiskt lyfta fram.
Välkommen till Noipod.
Så det här är ju då, det här var mer än vad jag liksom vågade ens hoppas på. Så att jag tror jag skrev bara i morgon, så att vi har ett montage där Reinard räddar dagen i stort sett. För jag vågade aldrig hoppas på superhjälteaspekten på det. Jag kan ha skrivit att han har typ en mantel eller någonting. Men de gick full superhjältekostym. De har den här, det ser ut som en serietidning texturtryck i den drömsekvensen. Ascoolt. Och vi kommer komma till en till referens sen.
Men framförallt repliken, Fabian.
Jag vet, var den nu? Ja, den var nu.
Ja,
ja just det. Jag tror den kom senare. Ja, precis. Det var på något sätt nästan som en liten grej vi planterade väldigt tidigt i Noipod, om att vi kommer droppa en Noipod-esk Batman-referens i det här. Och den var där, inte bara i bilden, utan det han faktiskt säger: jag kommer finna passande slut för er sort. En replik jag trodde skulle bli huggd direkt, men som var kvar hela vägen igenom. Och det är en referens till alltså Detective Comics 27, när Batman mördar skurk och säger fitting end for his kind. Så det är lite kul. Jag vet inte om det är någon som plockade den.
Nej, men det är ingen som hört av sig på #Noipod i alla fall, men det är ju en rakt avtagen Batman-replik. Det som är lite kul, det är ju också att den här filmen har ju också översatts. Den är inte bara på svenska.
Nej, precis. De här görs, det här tror jag var den första som faktiskt animerades för svenska. De andra har animerats med en engelsk, för ett engelskt manus, som man skriver manus på svenska, översätter till engelska. Och så översätts det sen, om det animeras för engelska, och sen så dubbas det till svenska. Och jag fick se den animatiken, och då är det någon som översätter hela manuset, och då spolade jag fram, för jag ville bara se hur tar de den repliken. Det var precis "I'll find a fitting end for your kind". Så det var jävligt kul att det funkade i översättningen, och det funkade i filmen, vilket jag var så himla glad för. Det är en konstig replik egentligen. Den är väldigt random.
Ja, den är grammatiskt helt weird också.
Ja, jo, precis. Så att, helt sjukt att den fick vara med. Så det är jag glad för. För mycket saker ändras i. Alltså, du har ju en Maria Blom som är röstregissören, som alltså, hon sätter ju sin prägel på det och piffar till så att det blir bra. Men jag kan bara dra den också lite snabbt, så det här mixandet av, för här precis har vi följt vargkusinerna, och där fick vi se original vargkusinerna också i rummet, och det var de jag liksom skrev repliker för först ut. Och det var just problemet av att liksom binda ihop de här plotterna av så här: vi har trädet, den måste vara med, vi har Reinards plan och han ska liksom låtsas vara snäll för att konkurrera ut Bamse. Och sen har vi ju hela liksom Bams inte har någon honung-grej. Så hur får vi det att liksom väva ihop det snyggt? Och det tog jävligt många versioner. Det tror jag vi satt längst med av allt. Att bara få det att kännas sömlöst, lätt att förstå för barn. Och så att det inte känns krystat. Och jag är partisk, men jag tyckte vi gjorde ändå ett bra jobb. De sakerna flöt på rätt bra. Och det är såklart, jag har lite extra mackorna med att det var väldigt lägligt att kartan kom till hands för den här planen. Men hej, det är en barnfilm. Här ringer ju då Skamans klocka. Här var jag också väldigt mån om att det är ofta han sover, så vi kan inte ha att han somnar igen. Så nu kör vi att han käkar lunch. Det har jag fått lite skit för från Bamse-communityn. Att de tycker Skalman är lite bitchy i den här filmen. Så jag ber om ursäkt för det. Att han var kanske lite väl arrogant en vanligtvis. Men jag tycker ändå han har några visa ord att komma med här. Jag gillar verkligen Skutt. Skutt var för mig den roligaste karaktären att skriva.
Det är han som får mest att göra också egentligen.
Han får mest att göra, han är en bristfällig karaktär. Det är alltid den roligaste karaktären att skriva. Man tänker att det ska vara Bamse, men Bamse är ganska perfekt. Nu försökte vi verkligen smutsa ner honom lite här, men Skutt är på ett sätt den den roligaste skrivis på grund av att han har så många brister, eller brister, men han har problem, killen. Och de grejerna är roliga att leka med. Och framförallt att ge honom ett ark var väldigt kul. Så här är vi då tillbaka till Varkusinerna. Och här har vi just det här vävandet ihop av plotten. Och här tycker jag det funkade väldigt bra. Liksom. De behöver komma åt skatten, men de vet att de kan inte göra någonting så länge Bams existerar. Men då är Reina där för att konkurrera ut honom. Något jag tycker är en ganska rolig plan faktiskt.
Ja, men han vet inte om att Bams inte har någon underordning, va?
Nej, inte alls. Utan för honom handlar det om att bara i stort sett alltså, ta hans business, konkurrera ut honom, ha kontroll på alla skurkar så Bams inte ens hinner dit. Och förhoppningsvis då bara, liksom, om han bara får uppmärksamheten och Bams inte har något att göra så kommer Bams inte till slut lägga sig i.
Kolla, där är en död fisk igen med korsögon.
Och en mås ganska... nu också. Så ja. Du har pelikaner som är sentient, men aha. Du har... Här är också så här plantering av att nu kommer saker inte gå så bra för Bamse. Att han får snö på sig. Sådana där grejer tycker jag är väldigt roliga. Med att man bara planterar. Det är sådana här Red Letter Media-grejerna. Så här, you didn't notice, but your brain did. och det är liksom barn fattar saker mer än vad man tror. Och sånt är kul ofta. Så mycket man kan göra visuellt, desto bättre. Och där ser vi då, han var redo med underhållningen. Jag vet inte hur han skulle ha hunnit, men han var ändå redo. Och Takuri ljuslappan slösa den på det. Och här ser vi då tillbaka till plantering om att de vill att han ska kasta runt dem. Och han säger då såklart nej, för att det kan han inte göra nu. Det vore dumt. Och nu ropas det på hjälp. Där är min favoritsidokaraktär, Rastafari. Hunden som alltid ser lite hög ut i bakgrunden. Vi kommer se mer av honom.
Nu käkar han ju lite dunderhonung. Nu slösar han ju en av de tre.
Och det är det här jag gillar med Bamse. Och verkligen så här, man kan tycka så här, varför slösar han? Så här, nej, men för honom, han tvekar aldrig. Behöver någon min hjälp så kommer jag göra. Liksom, jag kommer inte vänta och se om det är tillräckligt för att det förtjänar en dunderhonung. Utan han kommer kassa i sig och ge sig dit direkt. Det gillar jag med Bamse. Så att det var en viktig grej tyckte jag. Och här ser vi då Reinhardt som har räddat dagen. Och jag gillar att
med kalsongerna på utsidan.
Det är jättebra. Och jag tror inte ens jag kommer inte ihåg. Jag skrev nog inte ens, för säsongen, jag vågar inte gå så långt. Jag skrev nog bara att han hade en ful mantel. Det var typ bara det. Men de gick verkligen hela vägen där med superhjältekostymen. Det är superkul.
Fillingar med y-front liksom. Ja.
Precis. Och nu börjar ju då montaget här. Det var också en ganska kul grej. För att jag hade inte... Alla Bamse-filmer har haft en sång, en låt kopplat till sig. Och när vi var klara med manuset så slog det mig det. Och jag bara, åh herregud, just det, fan. Jag har inte ens skrivit någon låt. Eller, inte för att jag skulle kunna skriva. Men jag har inte gjort utrymme för att någon sjunger. Så det fick jag lite så här, shit. Det var dumt. Men sen fick de in det ändå, vilket var skitbra. Det är jättepassande för det montaget. Och det är som en liten Shaft-låt. Ja.
Och vi ser här nu hur Reina räddar dagen hela tiden och Bamse ligger hela tiden steget efter.
Ja, precis.
Kommer dit när det är löst. Det här är min favoritscen förut när alla tidningarna.
Ja, jag tycker det är också bara sån här grej. Ja, det skrev jag inte in alls det. All eloge till Christian. Om alla tidningar. Och där finns det ju en rakt ut DC Comics referens som jag ännu en gång inte har skrivit. Vi kommer till den. Ja, precis, så här räddar en kattunga, för det är det hjältar gör. Jag tycker sånt, det finns de här klyschorna man måste göra i barn. Det är sånt man får utrymme för i barnfilmsammanhang. Där kan man verkligen leka med klassiska etablerade klyschor och bara ha kul med det. Där kommer tidningen av Folkets Blad, Kvällspressen, Varjournalens Kvallers, Nya Räven, Time.
Detektivserier.
Det är Detective Comics. Så att, jag vet inte om de hade ett Batman-fan on staff som bara fattade vad jag var ute efter. Men är det jävligt coolt. Jag är så himla glad för det.
Där har vi grisen.
Där har vi grisen. Stackaren. är de marginaliserade i samhället? Han, det verkar inte som det, han är ju väldigt kaxig där. Så att,
ja, det är
good for him. Precis, så nu har alla köpte upp alla tidningar för att läsa om den nya hjälten i stan, Reinhard. Och den, här tror jag även den sorgliga versionen av Bamse-temat som spelades i moll. Väldigt, väldigt passande. Och det älskar jag också med de här filmerna, att de faktiskt hade och fick tillgång till Bamse-temat. För det kan man ju faktiskt inte göra det utan. Och här har vi då del av den mässliga planen. Och här är vi då lite tillbaka till mataspekten i det som inte funkar lika bra här. Men ja, ja. Men älskar sådana här grejer. Också få skriva någon som sett, liksom, använder dynamit för att spränga bankvalv. När ska annars få göra det? Och just att mixa ihop korv med dynamit är också en klassisk barnfilmsgrej som jag kände var perfekt. Är det intressant att det finns dynamit i Bamse-universumet bara? Så Alfred Nobel existerat?
Ja, men det mesta finns ju i Bamse-universumet egentligen. Alltså, framförallt om man läser nya tidningar. De är ju väldigt topical. Alltså.
Ja, det är de ju. De, och på tal om att titta framåt. Ja, nu har inte jag läst en Bamse-tidning på år idag. Jag antar att de har smartphones och alltså inte något sånt där. Som de ska bilda barn är ju väldigt samtida saker. Ska jag ju tänka på att de pratar om skärmtid. <Sånt där. laughs> Det är inte sånt för att snart börja läsa Bamse.
Ja, gud ja.
Det här lät jävligt coolt på bio med de här explosionerna man hörde från stan. Och ännu en gång, Bamse. Skitjobbigt att han måste ta dunderhårningen, men som man ser i hans blick där, bara, nej, men det spelar ingen roll. Alltså, om det här är sista så jag måste rädda dagen oavsett vad.
Mm-hmm.
Jag tyckte det här...
Nu kommer in och rånar med korvar.
Jag tyckte det var kul också. Det, det funkar faktiskt väldigt bra.
Och med såna här gamla bovmasker för munnen bara.
Precis, ingen ska känna igen dem. Det är en stor stad. Och här är också, jag gillar att musiktemat kommer in varje gång han kommer in. Chef-temat. Ja. Nej, också bara för skriva just en bankrånarscen. Här är också en kul grej, där det kröses i bakgrunden på tavlan. Det skriver jag inte in, det är också en kul plantering från dem. Det är såklart att det kröses som äger banken. Vem annars?
Och där är också gamla bookmaker-grejen, det här med skärm, hatt och en penna bakom örat.
Precis. Och jag älskar animatörer så himla mycket. Som sagt, det är där man får... Och det är, alltså, det är lite så här kul, du vet när man pratar om barn vet inte vad loggan för ringa är, alltså telefonluren. De vet bara att det står för ring. Liksom när någonting har översätts så pass länge så du bara fattar symbolen, vi förstår inte vad symbolen är. Lite så har det ju blivit med sådana här grejer. Vi kommer ju använda de här grejerna i animerad film alltid framåt. För att hur annars ska du kunna se att det är en bankman? Det här var en scen jag var väldigt stolt över att få, eller framförallt glad över att få vara kvar. Alltså ganska lugn scen där de pratar också om ett centralt tema som var väldigt viktigt för mig, just att så här, bara du försöka duger i stort sett. Att misslyckas här är inte, det är inte fel, utan så länge du försökte så har du lyckats, och det appliceras ju väldigt väl på Skutt. Och jag tänkte först att jag skulle spela schack, men det känns lite väl både avancerat och sjunde inseglet, så det fick bli en slags fia med knuff som de uppenbart inte följer reglerna på.
Nej, men... jag tänkte hur hamnar han där i mitten?
Och hur kan han slås ut från mitten? Men jag antar att det var lite för svårt att animera, och jag tror fia med knuff är kanske en väldigt svensk grej, de här säljs utomlandsen. Men det här var musiken väldigt bra, för det här, när jag träffade kompositören på Guldbaggen efter den här filmen, för jag hade inte träffat honom, för han jobbar i Göteborg tror jag, så var jag tvungen att fråga honom om den scenen, för lyssnar man på musiken så låter det väldigt mycket som valsen i Eyes Wide Shut. Den grejen. Och så jag sa det så här, det lät som det, jag är helt fel ute. Han bara, nej. Nej, du har helt rätt, du tog den. Det var precis det jag typ allt snodde. Bara, fan vad kul. Vet du varför jag valde just den? Det lät jättebra. Temamässigt, vet inte. Men fantastiskt, hur som helst. Än en gång, lyssna på soundtrack på Spotify. Det är skitbra. Här är vi
nu
då
ska Reinhard få, Reinhard ska få nyckeln av borgmästaren.
Precis.
Som man får när man uppskattas i tecknade film.
Jo, men exakt. Och det lite också tillbaka till sådär Batman. Alltså gamla Batman, alltså Silver Age Batman. Eller inte Silver, Golden Age Batman snarare. Alltså då man får liksom såhär, nyckeln till stan är det ju det mest ärofyllda man kan få.
Och, det är ju en bäver, ingen utter förut.
Nej, förlåt, bäver, så utter, jag menar bäver. Mm. Som låter som Margot Wallström och ser lite ut som Margot Wallström, men jag tror det är en slump i så fall. Här gillar jag ju hans reaktion, hur han tar priset. Alltså han tar helt fel läxa av det, liksom bara att jag är bäst och ni är sämst. Det är det han lär sig från det. Och sådana där grejer tycker jag också är viktigt, av att också bara etablera för barn, att så här, bara för att man vinner någonting så behöver det inte betyda att det är en bra grej. Allt har med hur du tar vinsten.
Nu har vi en till plantering här.
Yes. Och här är så jävla smart. För det här var inte min planering. Så det jag hade skrivit i manus här var att då en raket liksom låter lite för högt och sätter igång en lavin. Men det var animatören och Christian gjorde var att en raket goes rogue. Och den här snögubben vi först såg, huvud bildade en snöboll som rullade ner, vilket var ett så mycket bättre val. Och fan var snyggt egentligen. Lite klyschigt att bävrar bär på stockar, lite rasistiskt tycker jag.
Ja, men du har ju precis sett bävern var ju borgmästare.
Ja, just det. Då så. Bra, Victor. Mm. Snöskred. Och här tycker jag också, jag sitter bara och klappar mig själv på ryggen, men jag tycker också liksom, låt Bamse stoppa det. Låt honom göra någonting för en gångs skull. och Bamse tvekar inte. Det här var för mig min så här Spartacus moment. Det var så här,
oh captain, my captain.
Ja, ja, men precis. Lite, alltså, Bamse kommer försöka göra, oavsett om han dunder honung eller inte, för det handlar för honom att bara liksom göra någonting. Och han misslyckas på grund av det. Och det är det här vi ser en vändpunkt för Bamse, där hans självförtroende verkligen går ner. Och väldigt sorgligt. Alltså, det är väldigt nästan mörkt att se Bamse liksom. Han ser nästan död ut här. Men det var det här jag verkligen ville komma åt. Jag var så glad att alla var med på det. Och också hade den ambitionen av att säga, men vi ska faktiskt se Bamse väldigt down i den här filmen. I alla fall liksom, tills tredje akten.
Och nu blir det ju också etableringen att han inte har sin honung längre.
Exakt, nu får alla reda på det. Och alla är rätt taskiga. Även de vanliga människorna. Liksom, är du en Bamse längre? Så polismästaren typ säger, det är chilla.
Hur fan gör du då?
Nej, men så. Så där, det är nog min favoritscen i hela filmen, tror jag, det där.
Jag tycker att det är missed opportunity nu att inte ha händerna i fickorna och luvan hängandes.
Ja, faktiskt.
Vet som han går. Är det, nej, han gör, nej, inte, gör inte det här.
Det är
nej.
Mer... Du har inte sett Arrested Development?
Nej.
Ni som fattar. Jag gillar på måsarna, ser lite ledsen. Det är en jättefin bild, by the way. Bara det här, den skulle jag vilja inramad.
Faktiskt.
Och liksom Bamse down on his luck. Och såklart kommer
fram. Men du får ju komma... Ja, precis. Men du får ju komma in här nu på att how do you write for Jesus? Det finns ju en sån grej. Det finns ju samma sak med Jesus, Bamse och Superman.
Mm.
För vad är du tvungen att göra? För folk tänker liksom kanske, ja men vad fan, Bamse han ska ju stark, men vill du se honom gå omkring och vara stark? Ja, fast det blir inte lika intressant för att...
Nej, men alltså, att se någon göra en sak hela tiden. Alltså, du tar bort punchen från det. Och särskilt när vi har sett Bamse, vi vet exakt vad Bamse kommer göra i situationer som vi har sett honom, han tar dunderordningen. Tar du bort det, både från honom och från publiken, så kommer, när han väl sen får det, kommer det kännas så mycket mer. Och du gör någonting med karaktären du inte då är van vid, och det, på så vis, alltså, folks förväntningar vänds lite upp och ner, och du faktiskt lutar dig framåt då och tar del av storyn mera. För att du vet inte hur det kommer sluta. Vi vet hur det kommer sluta, men man sitter ändå. Det är lite som liksom Titanic-grejen. Du vet att den kommer gå in i skeppet, men varje gång du tittar på den scenen, iceberg straight ahead, så sitter du och lutar dig lite och hoppas att båten...
Ja, exakt.
Och den här gången kanske de kommer göra det.
Mm.
Jag tycker det här var en ganska rolig crosscut med liksom farm pratar om att man är modig i pressade situationer, och så klipper man till skutt som bara skriker.
Ska hon ha burit av skutt och lagt honom i skogen bara?
Ja, jag antar det. Eller att han slängdes av. vet faktiskt inte. Men här har vi då... Ja, nu är de på klippen. Och här antar jag att jag verkligen bidrog till Skalmans bitchaktiga uppsyn till saker och ting. Han hjälper inte skutt alls. Han hänger bara på sin lilla... skottkärra där och klagar. I'm sorry.
Men det... Jag kommer inte ihåg Skalmans annars, alltså Skalmans karaktär speciellt mycket i övrigt.
Nej, alltså det var lite så här, jag hade honom i mitt huvud och jag kan vara helt fel tillbaka till att jag inte liksom han läsa supermycket. Men det här var bilden jag hade av Skalman från när jag var liten. Av att, han var inte bitchy, men han var lite liksom nonchalant, smart, lite besserwisser. Men alltid visdomens ord till man, till sköldpadda. Det här var ju också bara... Alltså, kul att se animatörerna gå loss på klippön. För det här, och det är det som är så kul att jobba med animation. För att man vet när man ska bara så här, låta dem gå loss. Så att jag, alltså, och klippön är en etablerad grej i canon. Så det är inte som att jag behöver beskriva det. Men i manus så låter man, särskilt i animation, låter man bara så här. Jag behöver inte ens beskriva det här. Klippön, you know what to do. Och det är så mycket roligare att se resultatet då. Så det är verkligen ett tips till folk som... Alltså, skriver för animation. Vet när du ska kliva in och när du ska kliva ut. När du tar plats, när du måste etablera saker och när du faktiskt ska låta... För animatörer vill verkligen leka och ha utrymme att andas. Och det har man ju sett i många fall här då de totalt ändrade jag skrev för dem har bättre idé och det är betydligt bättre idé. Eller när jag har låtit dem bara go do your thing. Och det gör de verkligen här på klippen. Så nu kommer vi då till platsen där det varit en skogsbrand. Och det är också bara för att ge den här liksom känslan av att nu är vi ju liksom på botten i hela i storyn i stort sett. Det blir typ inte lägen så här. Men det var en sak som jag tyckte ändå funkade rätt bra just med liksom så här, ja just det, men faktiskt med skogsbränder så blir saker mer, alltså det är bra för jorden så att saker växer mycket bättre och frön blåser faktiskt. Så att, och det är tillbaka också lite till naturtemat av det hela.
Mm-hmm.
Och att vi ska inte ta saker för givet, men det finns alltid hopp runt hörnet, barn. Så nu börjar förlåt.
Har du skrivit in någonting om hattarna?
Att de eller har safarihattar?
Ja.
Jag kommer inte ihåg. Det låter som en grej jag skulle kunna göra för
ja, det var lite det jag tänkte också på faktiskt.
Tillbaka till de här skärmarna i banken och sånt där som jag inte skrev, men just så här klyschiga saker som är kodade på ett visst sätt nu, så här, när du är i djungeln i tecknagen så måste du ha en safarihatt. Och här är vi då. Nu rymmer vargkusinerna från finken och ser Mikkelina och Reinard. Och också sån här, där är också tillbaka till animatörerna hur de planterar den där lilla restaurangen som är en hint till någonting som faktiskt existerar. Vet du mer om det här?
Nej.
Det finns ju de här, det var ju någon konstnär som gjorde såna här mini installationer alltså på gatan och det är bland annat såna här små restauranger och sånt där som såg ut att vara för möss. Så det var en sån som de slängde in där, så det var lite roligt.
Fast det var faktiskt för möss.
Exakt, i det här fallet så skulle det fungera. Så att de får äga business här också, tydligen.
Ja, precis.
Nu, lite grann nu på är jag ännu mer förvirrad. Så vi får mörda vissa grisar för mat. Fiskar är absolut inte människor. Och... ja.
Men jag tycker ändå att det är fint att du tog in den grejen. För jag menar, det är ju det han har pratat om egentligen hela sitt liv. Alltså man vet ju att han fångade in liksom myggor med händerna och släppte ut dem utanför. Han har aldrig slagit en fluga hela sitt liv. Han hade ju andra råttor i torpet uppe i Skörtorp som han hade liksom som husdjur. Men däremot så fiskade han jättemycket åt, jättemycket fisk och slog ihjäl dem. Och då har han faktiskt sagt att fiskare är inte djur. Hans dotter har sagt att han har sagt det faktiskt.
Vänta, vem?
Snodas.
Jaha, okej. Okay. Just det, Snodas. Tror du faktiskt
finns ju en...
pratar om dig själv där?
Ja, nej. Alltså det finns ju en... hans dotter berättar ju att fiskar inte är djur. Eller att han så hade sagt en gång.
Okej. Okay. Noted. Tack, Victor. Ja, så nu håller ju vargkusinerna på att förbereda sig här då för, och det här är också så här kampen mot klockan och göra saker lite stressigt. Vi vet ju att vi är på väg mot någonting här och vi har ingen dunderhonung. Vi är också lite på klockan med Reinard här nu som ska till Vitsippeskogen morgonen efter.
Mm-hmm.
Och bara sätta in lite puls i storyn. tycker jag är väldigt viktig animation, just att känna den här liksom så här, åh herregud, vad ska hända nu? Nej. Man vill alltid ha den där klockan. Det är ett väldigt bra hantverk. Jag gillar också att vargarna mobbar honom för Michelina, vilket känns väldigt barnsligt. Alltså, på riktigt, alltså någonting som barn gör också. Alltså, haha, har du en tjej? Eller haha, har du en kille? Någonting som barn väldigt ofta gör. Alltså, det är ju sådana där grejer också man vill kasta in i såna här grejer. Alltså, lite mer saker som barn gör som man slänger in i det här fallet och som vuxna gör.
Men, är de vuxna?
Jag antar det. Även om den lilla... Den liksom, jo, men jag antar att den... Alltså, du har ju den minsta vargen här. Han såg jag i alla fall som liksom, typ... Den dåliga ungen i gänget.
Okej, men då har du ett annat problem. Varför? För jag menar, Michelina är ju inte längre än vad han är. Men uppenbarligen samma sak. De är två rävar. Varför är Reinhard i så fall typ två huvuden längre än Michelina?
Det är sant. Vargar är mindre... Eller förlåt, rävar är mindre än vargar. Okej, Victor, vi ska inte gå in på... Nu är vi på skönheten och odjuret territorie. Varför pratar inte hårborsten?
Vi måste göra en remake på det här om några år. Otecknad. Förklara det här.
Jag går till SF imorgon. Hear me out, guys. Det här var också sån här klassiskt tecknad grej som jag älskar. Kolla en kikare. Se bra sak, dålig sak, bra sak. Tillbaka till den dåliga saken.
Exakt, jättebra.
Sån måste man alltid ha. Så där ser vi första dunderklockan.
Han är duktig på att zooma i kikaren dock.
Ja, absolut. Mästare för första gången han använder. Så där har vi två bra saker. En med dunderklocka, drake. Ja, kul. Gå vidare. Dunderklocka och sen...
What? Det är så snygg bild när du öppnar ögat här.
Ja, verkligen. Och här är också... Just då, och det här var ju medveten om när jag skrev av så här, okay, vi får inte göra draken för läskig. För uppen, liksom, då kommer barn helt...
Men här är han ju rent av ond. Skalman alltså.
Ja, fast det var det jag försökte också skriva in, att det var faktiskt ett ädelt syfte av så här, okay, men det här är perfekt faktiskt, för då kan medan skutt distrahera draken så plockar jag blommorna, för det är enda sättet att vi kan få tag på de här blommorna. Och det här skrev jag specifikt in i manuset också, att så här, vi ser i förgrunden skal, man plockar blommor, medan i bakgrunden vi ser skutt jagas. Sånt jag också älskar i tecknat film är bland det roligaste som finns. Jag tycker draken är jätterolig. Den är så... Det är en bra design på den också. Det var så många drakdesigns. Jag har en inramad för jag tyckte den var så fin. Jag hoppades på att, för det var innan filmen ens var klar, så att jag ramade in den och hoppades i den här designen. Och det var den design. Så att jag har rätt drake på min vägg. Den är jättegullig. Kolla hur den studsar. Men det är ju det här barnen då som jag uppfattade tyckte det var läskigt. Så de bara drog ner volymen här på draken.
Jag förstår.
Och här har vi då payoffen på planteringen. The rule of two som vi har i den här filmen.
Just det.
Och det är ju då med själva pinnen. Och inte bara pinnen. Alltså det ingår också i Skutts ark här. Det är ju här på något vis hans ark sluts. Så här är han lite på botten. Men han måste ta tag i sig själv. Han måste försöka. Mod... kommer ju inte från att bara vara mod, utan du måste försöka, du måste börja någonstans, och det är det Skutt oftast inte gör. Han lägger sig ner och gråter ofta, så här faktiskt försöker han, och det belönar sig, för den här draken är ju bara lite snäll, som alla drakar i barnfilmer till slut där. De har bara tandvärk, eller jag tror vi hade så en tidig version att han har tandvärk eller någonting i tassen, men det kändes så här,
tandvärk i tassen.
Inte ett tandverk eller något i tassen. Men det känns så. Det är down to death. Så då kom pinnen in. Och den är jättesöt nu. Och det var också, och det kändes också som en väldigt så här... Det var också så här... När saker bara faller på plats och man bara... Åh, gud vad skönt. För att när man skrev... Alltså du har ju plottat det. Men det var ju sådana grejer. Okej, så att vi har en tid mot klockan. Hur lång tid tog det för dem att segla bort till klippön? Och så ska de tillbaka... Men då följde ju på plats, men det är klart de tar ju draken. Och draken där, alltså om det tog 2 dagar så kan det ju fortfarande ta bara typ kanske 2 timmar med en drake. Så att, det kändes skönt att tidsaspekten inte var ett problem, inte för att det brukar vara någonting
man bryr sig om. Ska ni inte lösa det i den otecknade versionen bara?
Ja, just det. Förklara exakt hur lång tid det tar. Vi ser skäggstubben på Skalman.
Exakt.
Så nu skulle jag väl säga att vi kliver in i tredje akten här. Så att det är ju skitsvårt att skriva tre akter när du har 60 minuter att röra på. 60 minuter motsvarar 60 sidor. Det var skitsvårt för mig. Det var väldigt mycket jag var tvungen att hugga för att verkligen få ner det till det. Men jag är ändå väldigt mån om att försöka fortsätta ha en treaktstruktur, för att jag tycker det är väldigt, alltså det, jag tycker det är viktigt, och jag tycker det tillför någonting särskilt i barnfilmer att just ha den här tredje akten som känns bara kritisk. För nu vet vi ju, nu alla komponenter är i rörelse minus en då, vilket är Bamse. Så nu vet vi att vargkusinerna kommer den här dagen ta sig till trädet för att ta ner det. Reinar där med Mikkelina och han vill bara därifrån. Och vi vet att dunderhonungen är på väg, så att det finns en chans att vi kan stoppa alltihop.
Mm.
För Bamse har vi inte sett på ett tag nu. Han är ju liksom, han tog vi bort ur storyn här lite medvetet.
Mm. Han sitter och fortfarande nere i hamnen och är butten.
Precis. Och det är därför vi kommer ju klippa till att han liksom bär på ved. Alltså det känns ju väldigt så här, jag vet inte, bara den bilden är för mig väldigt så här, någon som varit out of the game. Går och hugger ved. Men det var också för att...
Lex Dexter.
Exakt. Det var lite för att också bygga in att han pussar, han tycker det är jobbigt. Men vi kommer till den scenen, för det finns en lite rolig trivia grej där. Här är en replik som så här skyller jag på mig själv. Det funkar inte riktigt bra här som jag hoppades på i manuset. För att hon säger, vad är det där? Och då säger han, nej det var inte mitt fel, att han direkt går till försvarsmode Reinad. Men det spelade inte riktigt bra där. Det är mitt fel.
Det här är lite läskig nästan.
Ja, verkligen. Alltså, nu är det ju som när de ska... vad är det? Skönheten och odjuret. När de ska ge sig in i slottet.
Exakt. Och här är det snyggt också att Mikkelina kommer fram och försvarar. Precis. Ensam mot alla kusiner.
Exakt. Och jag tyckte också väldigt mycket om Mikkelina, att skriva henne. För hon är lite som en Bamse... nästan Bamse-standing, vilket jag kommer komma in till det, hur jag ville på något vis etablera det i en bild. Och här är ju då, här kommer vi ju fram till det att Reinards avslöjande, och det är ju det också, så här, det är det här man vill göra med skurkar, och därför han är mer intressant än Krösus, av att han i sitt huvud har ju gjort rätt. Han är ju ädel i båda bemärkelser på så vis, att han tänker att han har gjort rätt. Men gjort fel, men det är inte egentligen som du tror, för jag har försökt egentligen. Det är som Aaron Sorkin säger, att du vill ha att din skurk, du vill alltid skriva din skurk som att den står inför Gud och försöker försvara sig till varför de ska få komma in i himlen.
Här har vi en referens till.
Och det här är animatörerna, det här skrev inte jag in alls, och jag missade det till och med. Det var du som trodde det för mig, så snygg, så jag ringer referens. Förlåt. Det är ju så när Frodo och hoberna ligger under trädet där och ringvånarna söker dem. Jättekul. Jag älskar när animatörer gör sånt där. Det är en kul hint, men det tar den inte ur filmen, för det funkar, för den förmedlar precis det scenen ska. Så nu Mikkelina vet vad hon bör ta sig. Vi kommer tillbaks till det. Och så klipper vi såklart till draken. De är på väg. De ser kullarna. Vi vet att fan, nu kommer det snart hända, men fortfarande. För man måste göra honungen. Det är typ, vi må vara nära, men vi kanske inte är så nära som vi kanske bör vara. Och här har vi då Bamse som tungt bär på de här, det jobbet för honom. Och här hade en grej att han trillade, som man gör här. Mm. Och så framför honom så har vi ur Empire Strikes Back, hur lite som Obi-Wan, Ben, när Luke ser, han ser farfar som på något vis
som peppar Force honom. Ghost.
Exakt. Så det fick jag ta bort, det fick inte vara kvar, det var lite synd. Och det som hände då var att hans mössa blåser iväg. Och det är så vi etablerar Mikkelina, för det är hon som tar tag i den. Så hon greppar det är lite som med Rey och lasersvärdet i Force Awakens, mycket Star Wars där. Men för att visa att hon nästan är liksom värdig
att axla luvan.
Precis, för att hon är den som egentligen pratar sens i Bamse och säger exakt vad han är för någonting. Du behöver inte din dunderhonung. Bamse är inte dunderhonung. Bamse är inte den starka. Bamse är en idé.
I know they have to strive towards.
Ja, exakt. They will race behind you. They will fall. But in time, they will join you in the sun. hade kunnat bli en sån scen. Det är sånt där när Fabian får för mycket utrymme så går han för mycket Superman och sentimentalt, så det är tur att man har andra. Jobba alltid med andra, för guds skull, manusfattare där ute. Det är lätt att fastna i sitt eget huvud. Hitta människor du gillar att jobba med och bara lyssna på dem. Jag älskar ljudet för övrigt på de där sniglarna, hur de låter. De är jättegulliga. Och det här är ju fan mörkt. Det är ju sorgligt. Alltså, det är ju, deras hem sliter ju ner och man är ju rädd för deras liv här. Så det blir ju väldigt mörkt på så vis.
The trees are strong, my lord.
Väldigt snyggt animerat. Det här var en ganska kul grej. Det kommer alldeles strax, men jag säger det nu innan jag glömmer. Så det som... det enda jag fick från Christian var i stort såhär, var den gör snälla, skriv inte in vatten. För vi hade en vattentornado i förra filmen. Och det var ett jävla helvete. Så snälla, skriv inte in vatten. Nu hade vi ju dock att vi hade båten till sjöss och sånt där. Det var ju lugnt. Men det jag istället skrev in var en skogsbrand. Vilket också är ett helvete att animera. Så att jag
som ber om ursäkt av vatten sen.
Exakt. Så att, jag ber om ursäkt att jag inte gjorde saker enklare.
Så men du har både hav, skogsbrand och vatten ändå?
Yes. Det är det. Storyn behöver vad storyn behöver. Ibland dikterar storyn och den vet exakt var den vill någonstans.
Nu har de hittat skatten i alla fall.
Nu har de hittat skatten. Och det här är ju då verkligen centralt till naturtemat. Om att skatten är då såklart frön. För det är ju någonting som
jag
är mer värt.
Jag fattar inte riktigt det.
Vad fattar
hur
du inte?
Hur länge har den legat där under?
Ja, det skulle väl i praktiken skulle det väl inte funka. I animation kan du ju ha det. Det har ju legat där typ i... hur länge har farfar varit död? Vet inte.
Men trädet ser ganska gammalt ut.
Trädet ser gammalt ut. Och, och hur fick jag ner det under? Det var en sån här detaljgrej vi valde att inte gå in på och sitta tillbaka till Skönheten och odjuret.
Det kommer i remaken, det är lugnt.
Och vi hade världens förklaring kring det, men det var också sån här grej man var tvungen att hugga. Det var mer så här, om när gammelträdet väl dör så ska det finnas liksom, då på något vis, då är det riktigt illa. Om det är väl... dör och då ska det finnas liksom en reboot under den som är planterad. Färskt under honung. Som är rykande färsk. Som vi trodde var höll på där att försvinna. Och nu har vi skogsbranden och nu är det verkligen en race mot klockan. Och här hade vi en grej som jag verkligen försökte etablera i texten som var väldigt svår att göra. Vi kommer komma in på det som jag kallade för Bamses Jesus moment. För jag ville i stort sett att, och det var lite välmörkt, att jag ville att Bamse skulle typ acceptera sin död för the greater good, och för det belönas han lite. Vad jag refererade till då var Hercules.
I'm Bruce Wayne, I'm Batman. Jag förstod det så här. Meg, no.
När han liksom simmar ner i dödsriket, han vill att dö bara för att rädda Meg, och det är det som gör honom då till en gud, för att då är han värde. Och det var lite det vi gjorde här. Så det var i manuset var ju då, så det här går också i tre, så att du har Michelina som fastnade i elden och där kommer då Reina in för att ge honom ett litet liksom moment att han faktiskt är snäll och han bryr sig om henne. Så han räddar henne, men nu hamnar han under elden och vi tror att det är illa, och då hoppar ju såklart Bams in utan dunderhonung. Och det jag skriver in här, det är lite det, men det är inte lika grovt som jag skrev det, att han flyttar på grejen och får ut Reinard, eller knappt får ut Reinard, men någonting trillar ovanför honom. Och det jag skrev in här då är att Bamse på något vis bara höjer sina armar, blundar för att så här, han ska rädda Reinard och döda sig själv. Men precis då trillar en dunderhorn ner i snön och så klipper vi till trät som bara bam! Och sen så klipper vi till typ Bamse som lyser. Så vi liksom... det var liksom bilderna som jag beskrev där. Nu blev det inte riktigt så här, jag förstår. Det är lite krångligt, det är lite mörkt. Så det var nog bättre att göra så. Men ni förstår vad jag försökte nå där. Att, alltså, Bamse är, och det är det. Alltså, karaktären måste vara sann oavsett vad. När han dundrar, när han inte har dunderhorning, när han är ledsen, när han är glad. Att han hela tiden kommer att offra sig för allt och alla. Och alltid prioritera sig själv sist.
Det här blev ju också lite topical med tanke på vad som hände sommaren efter med de där skogsbränder och de här italienska brandflygen.
Ja, just det. Ja, det är sant. Nej, det var också lite annat. Jag ska inte gå in på det. Det fanns andra topics som vi med varkusinerna där som var topical det året som vi var lite skraja för. Men det är intressant ibland hur saker bara reflekterar verkligheten. Här hade jag först skrivit att så jag förstår att animatören inte ville göra det, att draken flyger upp till bergen och sprutar eld på snön så att det smälter, så blir som en flodvåg som släcker elden. Men jag förstår om det kanske var lite väl avancerat. Så han fick dricka vatten istället. Jag är också tacksam med drakar. De gör vad man vill att de ska göra. Så nu måste vi såklart, de skurkarna måste verkligen sättas dit. Reynard har ju på något vis fått sitt, så nu måste varkusinerna sättas dit.
Han vandrade ju av i brinnande skog bara.
Ja, liksom precis.
Inte i horisonten. Så vet vi om han överlever?
Ja, det är också en intressant grej. Så det hade jag skrivit i manuset. Men det var någonting som jag kommer inte ihåg vem det var som just... vad de oftast också vill med de här Bamse-grejerna, lite Scrubs-aspekten av det, att plus minus noll, att det kan hända hur mycket som helst i din story, men i slutet så är saker tillbaka till vad det var. Jag kommer tillbaka till det, jag bara sätter en liten lapp där och bara, jag tyckte det här var väldigt fint och rörande med farmor som liksom sätter sig och tänker på farfar. Och jag tror inte
men har de planterat dunderklockor nu i Vitsippeskogen, man?
Exakt, så nu finns det liksom hopp om att det alltid kommer finnas dunderklockor, för det är ändå bara Bamse som kan dricka dunderhonung.
Ja, just det.
Alla andra får inte i magen. Där är det just tillbaka till att då status quo måste alltid finnas kvar. Hur mycket som helst kan...
Regissör Christian Rutenius. Röstregi Maria Blom. Manuskript.
Woo!
Yay!
Manuskript är inte sant.
Ja.
Kompositör Henrik Lörstad heter han. Ska vi lägga in där. Otroligt duktig. Nej, men just att... så saker får egentligen inte förändras för mycket.
Men nu kommer en post-credit.
Ja, precis. Det var Reina där. Men vad jag hade skrivit in där var att när de planterade saker i skogen så har det liksom att varje kusina gör lite sånt här straffarbete att de måste plantera om skogen och sen de andra invånarna gör det också, och du har Michelina som håller typ på att plantera någonting med sina händer, och så läggs en till hand på och det är Reynard, och tillsammans planterar de med blommor då, så det är som på något vis att säga att bara att hon typ förlåter honom, men att liksom att det finns hopp för Reynard, att han på något sätt har lärt sig sin läxa. Men det var ju så lite såhär, nej, men Reynard måste för alltid vara ändå en skurk, så vi kan inte ha honom helt förändrad. Så, jag köper det. Det är serietidningsgrejen också i mig som såhär, jag fattar. Där har vi filmen.
Ja.
Det var det. Shit, vad snabbt det gick.
Ja, den är ju en timme.
Den är en timme, den är perfekt barnlängd. Men, så det var det. Jag är jättenöjd med den här filmen. Alltså, lätt för mig att säga. Men jag är verkligen bara så här, tillbaka till det jag sa i början. Jag kan liksom, om det är det här enda jag har gjort, så kan jag liksom glatt nöja mig med det. Nu hoppas jag att det inte är så. Men så här, fan, jag fick göra en film med mitt namn på, som hade en poster, den hade en biovisning. Den kom ut på DVD och Blu-ray. Nöjd. Tack gode gud att den inte kom ut i år. Oh.
Ja, just det. Ja, shit, det hade varit lite läskigt.
Ja, nej, men då hade det ju inte varit en biva. Den kommer direkt till VOD, troligtvis. Och det är det också, så här, alltså jag var ju inte ens säker på att den skulle komma på DVD och Blu-ray. För jag tänkte, alltså de som minst köper DVD och Blu-ray är ju barn. Alltså föräldrar till barn. Alltså nu är det ju streaming is king och iPads. Fysisk media är ju död. Så jag var ju fullt beredd på att, så här, fan att jag missade det fönstret. För de andra fick ju DVD och Blu-ray, de andra barnen. Men... lo and behold, kunde se sen på Discord och bara, fan, de gjorde det. Så det går att köpa på DVD. Så den här går att köpa ensam på DVD. På Blu-ray så köper du då, kommer den här delen av boxen med de andra filmerna.
Just
så att det finns. Och det var filmen.
Ja, men det är filmen. Ja, som sagt, om ni var med och tittade tillsammans med oss så får ni ju gärna höra av er.
Mm-hmm.
Vad ni tycker, alltså jag tycker personligen att det är liksom en perfekt barnfilm. Alltså nu är ju också såklart lite part i målet, för jag har ju hört hur du tänker och sådana saker.
Ja.
Men om man jämför mycket andra barnfilmer överlag, så är det liksom, det finns en tanke bakom alltihop. Du har hela tiden det här grundtemat på alla olika karaktärer, förutom kanske Skalman då, men han är ändå liksom någon form av all-knowing being. Men du har utveckling på Lille Skutt, utveckling på Bamse, du har den här andemeningen om att, ja men, du är inte vad du gör, eller vad säger du, tvärtom, du är inte, du är inte bara någonting, utan det du gör präglar dig som person liksom.
Mm.
Och när Reinhard är snäll så är han inte snäll för att han gör det för sig själv.
Mm.
Och så vidare. Jag tycker att den är väldigt fin. Och sen så är det ju liksom just det här med de coola miljöerna, väldigt bra animerad. Jag gillar den som fasiken.
Ja, tack Victor. Jag är så sagt partisk, jag håller med. Nej, men alltså, också som så här läxa till fellow manusfattare där ute. Alltså, förstå genren du skriver i, men försök inte heller. Det är så lätt man tänker sig, det är barnfilm som de kommer inte förstå. Så jag dummar ner det, jag skriver en dum film. Nej, alltså skriv filmen som att du skriver Bibeln eller Citizen Kane eller så här, liksom, absolut förstå genren du är i, men försök att skriva en riktig film med tanke och teman, och barn suger upp allt det där. Alltså, det är därför Bröderna Grimm-sagor fortfarande funkar idag, för att det fanns någonting där. Och jag hatar själv barncontent, film, serier, vad det nu är, som så här dummar ner sig och är bara där för att spruta glada färger och glitter. Det är förhoppningsvis sådana här grejer som stannar och som får barn att återvända till sådana här filmer. Jag tror de filmer, alltså varför vi älskade Lejonkungen, det var ju för att det var Shakespeare, alltså det är ju Hamlet. Varför vi älskade Skönheten och odjuret, det var för att det fanns liksom mörker och det fanns allvar och centrala teman som vi kanske inte förstod, but our brains did. Och vi kunde verkligen liksom ta till oss det. Och ja, så att Det spelar ingen roll vad du egentligen skriver. Samma regler gäller oavsett vad. Och ja.
Ja, och nu finns du på IMDb också.
Det gör jag. Också ett mål. Också bucket list moment.
Ja, det är fan ett bucket list alltså. Åh gud, jag vet inte hur jag ska få in. Jag hade ju hoppats på att man skulle få in två sorkar på en podcast.
Ja, det här kanske vi förklarar. Jag försökte verkligen, jag skrev inte in det. Men när det väl sen kom till, för vad SF brukar göra, eller gjort med de andra filmerna, är att när de gör såna ADR, alltså lägger in liksom, när huvudskådespelarna gjort sina repliker, och du behöver de som gör typ de här ekorrarna och sniglarna i bakgrunden. Det är ju bara folk på produktionskontoret som får komma in och bara göra
övriga röster.
Ja, precis. Och där försökte jag få in mig och Victor. Men det fuckade upp med schemat, och de hann tyvärr göra det innan de fick in oss. Så det var jävligt synd. Men i ett parallellt universum hade jag och Victor, om inte varit sorkar, kanske två sniglar i alla fall.
Ja, men som skriker och sånt där. Liksom, åh nej, ingenting är för nördigt.
Jag var nära på att skriva en ingenting är för nördigt grej, men det kändes som att så här, då måste jag verkligen böja mig baklänges och någon kommer haffa mig på det. Och jag tänkte också så här, kommer jag bli stämd för jag slänger in och så här cross promotion grej som inte någon har godkänt. Det kändes så dicey för ens första film, jag inte ett namn på så här, fan vad kaxigt.
Men vad är din, vad ska man säga nu, vad är det man brukar säga, director trademark, alltså att du alltid, att Tarantino alltid filmar inifrån en baklucka och alltid visar nakna fötter. Vad är ditt trademark nu då? För nu kan du välja vad som helst, det är ditt nästa projekt, då kan du ta, det ska vara liksom sniglar i träd till exempel, eller vad tänker du ta?
Ingen bär ju skor i den här heller, så att jag kanske kan ta nakna fötter aspekt någon gång. Nej, herregud, jag vet inte fan vad mitt tema. Jag vet story som jag drar till, och det är ganska kul. Det spelar en roll här, men jag vill inte allt för mycket bara prata om mig själv, analysera mig själv. Det får andra göra senare. Men det finns saker som jag är absolut intresserad av i den här storyn som jag har försökt flika in, som jag tror är, som jag brukar se ibland i samband med saker som jag skipar. Oj, det var intressant att jag är intresserad av de här grejerna. Men det finns nog där, absolut.
Fräckt.
Yes.
Ja, den har ju 6,3 på IMDb. Det tycker jag är lite lågt.
Det är lite lågt. Jag tycker att folk kan gå in och pusha upp den lite. Jag vet inte vad den har på LinkedIn, på Letterboxd.
Vi kan podda utan Google, men jag har faktiskt datorn framför mig här, så jag kollar det bara för
säkerhets skull. Där har jag varit partisk, så jag tror jag gav den 4,5, för jag kunde inte ge mig själv en femma. Så jag
har också gett den 4,5, men det tycker jag att den är värd. Så.
Du kan ju sätta en femma på den. Allt det handlar om att bara få upp den.
Ja, jo, förvisso. Nu ska vi se. Witch Daughter Thunderbell. Där, ja, just det. Nu ska vi se. Den har 3,2. Det var inte heller speciellt mycket. Det tycker jag är för lågt. Hörrni,
nojpoddare där ute. Ni får ju gå in och rösta upp den här lite. Ja, det här måste ju vara... Det var ju den mest inkomstbringande Bamse-filmen. Då får det vara den mest bäst recenserade också.
Eller hur? Ja, det här får vi göra någonting åt.
Mm, det tycker jag. Starta kampanjen nu. Det var det.
Det var det.
Det var det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, hörni. Det var att ni orkade, ni som orkade, ni som är kvar. Tack så mycket, uppskattade. Och tack alla som har hört av sig också. Och alltså, allt ifrån bara jättefina texter om hur ni sätter era barn och hur de uppskattar det. Eller folk som har skickat klipp på sina barn när de tittar på den eller när de pratar om den. Det är för mig också så här. I'm done here. My work is done. Jag är så himla glad att se sånt. Så att, tack så jättemycket för det. Alla nojpoddare där ute. Stort, stort tack för det. Känner vi oss klara?
Jag känner mig klar. Är det någonting du mer vill skicka med? Eller annars?
Nej,
det finns ju, vi har pratat väldigt mycket om det här i vårt avsnitt som heter då Bamse, hur man gör en film.
Mm. Ja, gud ja. Så vill ni ha mer Bamse-content så finns det nog om det där. Ja, men då tycker jag vi bommar igen där.
Det gör vi.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnat. Men kom ihåg folk, ingenting är för nördigt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.